Ja, det finns forskning som visar att tonårspojkar, det värsta de vet är att inte bli sedda när de kommer in i ett rum. Och de skulle hellre säga att ni spyr, skriker och blir rädda för dem än att de ska vara osynliga. Och då skaffar jag mig gärna en värstingroll då, för då får jag lära sig, då är jag ju någon i alla fall, va?
Utåt kan dagens gäst ses lite som en överraskning. Han är expert inom kriminalitet och den här podden riktar sig till skola och ledarskap. För ett antal år sedan fick jag förmånen att vikariera som lärare i kriminalvården. Jag var halvvägs in i mina ingenjörsstudier och av ekonomiska skäl valde jag att ta jobbet. Förutom en förbättrad ekonomi skulle jag få träffa en mängd intressanta människor. Alla med olika livshistorier som vid just den här tidpunkten sammanfört alla just i den här platsen. Jag möttes av en verklighet som inte korrelerade med den jag mentalt byggt upp tiden inför arbetet. Visst fanns det människor med särskilda behov, men långt ifrån alla. Det som jag mötte i lärcentrum var hyperaktiva men absolut inte dumma, snarare tvärtom. De flesta var intelligenta och hade en social förmåga utöver det vanliga. Min kärlek för lärarskapet började således inom kriminalvården, men en karriär inom kriminalvården var inget jag ville fullfölja. Jag insåg där och då att förändringarna måste ske mycket tidigare. Mer proaktivt arbete behövs. Inom skola har man en tendens att skuldbelägga elever till brott och placera titlar som kriminell och droglangare utan några större bevis och går ofta på känsla. Det gäller ju självklart inte alla skolor. Du fattar. När jag plockar upp boken Kriminalitet som livsstil vill jag få en insikt i tankemönster och beteenden som tillsammans klassas som en kriminell livsstil. I och med att vi lärare i många fall är det första skiktet av samhället som eleven kommer i kontakt med, tyckte jag det var viktigt att få insikt i de här tankemönstren. Dagens gäst har varit aktiv inom behandling sedan tidigt 90-tal och hunnit släppa flertalet böcker längs vägen. Med Glenn Walters metoder som grund har dagens gäst utvecklat en egen metod för behandling av drogmissbruk och förändringen av en kriminell livsstil. Han heter Gunnar Bergström. Han har arbetat som handledare och metodutvecklare inom socialtjänst och kriminalvård. Han har utarbetat ett av Sveriges mest använda behandlingsprogram för kriminalitet och är författaren till boken Kriminalitet som livsstil. Idag deltar även min nära vän Almir Kutsch i samtalet. Han är socionom och arbetar i dagsläget som kurator i Sundbyskolan. Temat för dagens avsnitt är kriminalitet som livsstil. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Gunnar, det är en ära att ha med dig. För jag har ju läst på nu en hel del de senaste veckorna. Och jag märker ju, du är ju unik av ditt slag, kan jag ju säga. Du har ju verkligen nischat dig på ett sätt. Och nu när vi läser samhällsdebatten och vad som händer i vårt samhälle, ditt yrke blir mer och mer viktigt. Och det är därför jag vill träffa dig. Jag vill att lärare och skolkuratorer som jobbar med elevhälsa ska få en inblick i hur kriminella kan tänka. Och det är inte för att vi ska bli som du, dig behandlingspersoner, utan det handlar bara om att man ska få en insikt i hur vissa människor kan tänka bara. Hur kommer en person in i det här arbetet med att arbeta med behandling med fokus på kriminalitet? Hur börjar allt det här?
Ja, det är väl olika. För mig var det ju inte så. Alltså många av mina vänner nu, i och med att jag jobbar mest med tolvstegsbehandling, Minnesota-modellen och så, där är det ju en idé att man själv personligen som personal helst ska ha varit berörd av problemet, att man själv haft ett missbruk. Eller som i mitt fall, en anhörig. Min brorsa knarkade ju ihjäl sig. Satt i fängelse och sådär. Men man kan ju jobba med tolvstegsbehandling även om man aldrig haft en personlig anknytning till det. Och jag snubblade in i behandling inte så mycket för att jag hade någon insikt om min brorsa då. Utan jag ville jobba med människor bara. Och sen så blev det en slump att jag valde just Maria Pol och började med missbruksvård och sådär. Så att jag tror folks väg in i behandling är hemskt olika. Men jag vet att det var någon författare i USA i och för sig då, men som samlade ett par hundra terapeuter och socialarbetare och andra att titta på familjebakgrunden. Och det finns en överrepresentation av människor som har växt upp med i någon mening som söker sig sen till ett vårdyrke och sådär. Döttrar till alkoholister som blir sjuksköterskor och sådär. Men det finns nog många vägar in i det här.
Intressant. Och Jag börjar med att säga att du är unik i det du jobbar med. Och anledningen, jag blev tipsad om dig av en kompis. Sen när jag tittade upp din bok som kriminalitet som livsstil. Du är den enda som har skrivit en liknande bok. För jag letade på alla de här boksajterna. Jag hittade inte många andra. Det finns säkert amerikanska varianter. Men du är verkligen unik med den här nischen. Och vi börjar med, vad syftar den här boken till som du skrev?
Finns det rätt mycket självhjälpsböcker och arbetsmaterial och sånt där för olika saker. Men på kriminalitet hittade jag inte det. Jag skulle ha kunnat snubbla, för det fanns ett program då som hette Reasoning and Rehabilitation. I Sverige köptes det sen in till kriminalvården och döptes om till Cognitive Skills, men är numera nedlagt. Men jag kom inte över det programmet, för de tjuvhåller stenhårt på materialet tills man betalar väldigt mycket. Och jag visste inte ens om det, utan jag letade vidare. Och så läste jag en teoribok av en man som heter Glenn Walters och som jag sedan dess haft mycket kontakt med. Va? Och han var väl ingen stor kriminolog i litteraturen på den tiden. Det här är 93-94. Men han skrev så att jag kände igen klienterna. Han skrev så att jag brukar säga att han tände lyset i ett mörkt rum när man springer och famlar efter möblerna. Va? Och drivkrafter och tankemönster som jag kände, det här kan man ju jobba med liksom. Han hade inte ett färdigt program att bara skicka mig, för det material han hade var gjort för hans förutsättningar. I USA så har man ju sådana här makalösa strafftider, så han jobbar ju med fångar som sitter inne i 30 år. Och han hade ett material och några övningar fick jag av honom, men helheten kunde jag inte ta där, utan någon slags 3, 5, 6 månaders program, och dessutom alltså småningom anpassade för ungdomar, det hade ju inte han. Men jag tog liksom grundidén från hans tankar och så försökte jag göra ett program för Atlantis. Och när jag hade gjort den första utkastet då, så började ju Atlantis svaja ekonomiskt och gå omkull, men då fanns ju programmet i sin första version redan. Och frivården i Lund ville att vi skulle köra i Lund utan att klienterna bodde på ett HVB-hem och bara gick det här programmet. Och jag började hålla lektioner om det här och så vidare, och så småningom så skrev jag första upplagan av boken Kriminalitet som livsstil nästan utifrån de lektioner jag redan hade hållit. Och byggde på Walters grejer på en del områden där jag tycker han saknas och där jag tycker några ställen där jag inte håller med han och sådär. Och sen rullade det på det sättet, men boken var väl ett försök att sammanfatta de här första årens idéer, och att programmen hade ju kommit igång då. Va? Atlantis gick omkull, men Kriminalitet som livsstilprogrammet drevs i Lund, och då tog de över i Malmö och körde där, och jag började ordna kurser, och de blev ju längre och mer omfattande, men det började där.
Jag har en fråga, och det här är ju lite kopplat till skola, och det är om en ung person är på gränslandet till en kriminell livsstil, den har kriminella runt omkring sig, kanske gör någon kriminell handling då och då, hade en äldre kollega som sa, enligt min erfarenhet, om personen inte direkt hamnar i den livsstilen är det bara en tidsfråga tills den hamnar ur det, tills den försvinner ur den världen. Är det farligt att tänka så?
Nej, men det är lite förenklat. Alltså det är ju rätt många ungdomar som gör småbrott och liksom härjar runt lite. Sen har vi de som blir lite mer avancerade. Och som får kriminella vänner och gör en hel del lite mer allvarliga dumheter. Och där är det inte så jävla enkelt. Det finns forskning som säger att lågriskungdomar som har gjort en och annan struntsak, de ska inte gå någon behandling för kriminalitet, för det blir bara värre. Mellanriskungdomar som är i gränslandet sådär, de kanske ska gå någon form av hjälpprogram beroende på hur långt det har gått. Man får bedöma en gräns. När ska du liksom säga att det här är ett så stort problem så vi gör en särskild insats för det? Eller räcker det med att vi pushar dig kring familjen och skolan och jobb och sånt där? Men når man en viss gräns, och i det här krimprogrammet jag har gjort, så testar vi de här kriminella tankemönstren. Och det är mycket en brytpunkt. Har man över ett visst värde där så ska man troligen gå programmet. Och då har man under ska man troligen inte gå. Och sen gör vi en massa andra bedömningar. Liksom, kända riskfaktorer som finns. Va? Och så gör man någon slags helhetsbedömning om du ska gå ett krimprogram eller inte. Och sen är det så här, det är risken då att man skulle liksom fortsätta utan hjälp, eller att man lägger av nästan ändå om det inte händer något allvarligt. Där finns det lite två skolor. Det finns en kriminolog som heter Moffitt som säger att en hel del ungdomar gör brott mellan de är 15, 17 och upp till 25 och så lägger de av. De växer ifrån det på något sätt. Och så finns det en annan mindre grupp mellan 5-10% som fortsätter till vuxen ålder. Moffitts svaghet är för det första att de studier bland annat Walters har gjort på att det verkligen delar upp sig på det här sättet finner han inte riktigt stöd för. Han säger, det ligger ju en liten poäng i vad hon säger, men hon har ju problem nummer två utom att han inte hittar stöd för den där uppdelningen. Och det är att Moffitt erkänner själv att hon kan inte peka ut när de är 18, 19, 20 år vilken grupp du tillhör. För tänk om du kunde nästan ta ett lackmuspapper och säga att han kommer att lägga av ändå om vi bara lugnar oss och han får mogna. Och han kommer att behöva program. Men det finns ingen sån bedömning. Moffitt kan säga att det är efterskott när de har blivit vuxna. Då kan jag säga att du tillhörde den där gruppen som la av när han mognade och blev äldre. Och du tillhör den här gruppen som fortsatte in i vuxen ålder och sådär. Walters har ju vänt på det och gjort en studie och andra också då. Och om vi identifierar en massa ganska kriminella 17-18-åringar, hur många av dem är fortfarande kriminella som vuxna? Och tyvärr väldigt många, dåligt betyg åt alla insatser då. Och när man tittar på de vuxna, hur många av er var kriminella i tonåren? Eller när började ni liksom? Så nästan alla började i tonåren. Och istället för att dela upp det i ett Y så här som Moffitt gör, att det är två grenar, så säger Walters att det är, vi börjar med ett gäng ungdomar som gör massor av brott, sen blir det några som mognar och lägger av. Sen blir några lite äldre, träffar en tjej eller får ett jobb som passar dem eller... Och de slutar också med brott. Och så har vi några som fortsätter in i vuxen ålder. Och så är det några som lägger av där också, men allt färre ett tag. Och sen blir de utbrända som vuxna. Och klarar de sig så länge och har levt så länge, då lägger många av. Vi hittar inte många 70-åringar på anstalter och sådär. Utan då har de tröttnat eller dött. Men ska vi vänta tills de tröttnar, då finns det ju en grupp som hinner bli 30-50 år och ställer till ett helvete för världen innan dess liksom. Och överdödligheten bland dem är ju enorm liksom. Och jag tror att om Moffitt en dag kom och sa att jag har hittat ett test, så att nu kan man testa om du behöver ett program eller om du kommer att växa ifrån det här ändå, då kommer vi att ha massor av politiker som drar in nästan alla insatser och säger att de lägger av i alla fall. Så då slipper vi göra någonting. Va? Så jag är nästan glad att Moffitt säger att hon inte kan peka ut vem som är vem. Va? För då skulle vi ha massa politiker som åkte runt i kommunen och drog in 2/3 av alla insatser. För de lägger ju av i alla fall. För nu är det ju besparingar på alla områden och även på det här området. Då.
Och även om man gör ett test, det är inget självklart att man lägger av ändå.
Nej. Ingen kan vara så säker, va? Och ingen vet. Och den här faktorn att det är sant, så långt har ju Moffitt rätt, att en del ungdomar stökar till det i sitt liv och mognar och lägger av. Andra gör inte det och sådär. Men Walters tycker att hon har förenklat bilden och det går inte att visa i radio, va? Men han har ju sin sista version av teori nummer 4 nu gjort en ganska komplicerad bild av liksom två olika vägar in i kriminalitet med massor av faktorer som avgör. Och en sak kan ju faktiskt ändå vara små slumpfaktorer. Varför blir Nisse kriminell och inte Olle liksom? Nisse kanske hade oturen en vecka i sitt liv att vara jävligt deppig och tjejen gör slut. Han mår dåligt, han har gjort kriminella grejer förut och nu får han föreslag att vara med om en lite allvarligare sak. Och skiter i allt för tjejen har just gjort slut. Medan en annan Nisse, han har inte den veckan och de dåliga förslagen. Eller någon vän ger han inte det där förslaget och sådär. Jag tror att ibland är det små saker som kan avgöra stora livsöden. Men jag har en brorsa som rökte bort sig i cannabis och hasch och grejer. Och jag ser det ju som att vi växte upp i samma familj och sådär. Så varför just han då? Ja, han fick fel kompisar när han var 14-15 år. Han var jävligt nyfiken. Han träffade ett haschrökande gäng i Blackeberg. Han satt igång med dem, va? Det ena ledde till det andra och det tredje. Hade det gått så där om man inte hade fått just de vännerna utan fått några andra fotbollsvänner. Men ibland så är det ju små beslut som tar stora effekter och Walters kallar det här för kaoseffekten i teorin. Han har ju lånat det från fysiken. Att trampa på en fjäril i Brasilien så kan det bli snöstorm i Kina. Det är ju jättesvårt att förutse vädret. Små skillnader i en startfaktor kan göra jättestora skillnader i slutändan. Och Walters menar att alla såna enkla förklaringar, därför blir man kriminell och så finns det en enkelt svar, de är förenklingar. Det kan vara två barn i samma familj med pyttesmå skillnader i starten, men som växer till jättestora skillnader 14 år senare, för det ena ger det andra som ger det tredje liksom. Och så ser jag med min brorsa, han åkte fast för sin haschrökning, så fick han dåtidens samhällets reaktion på det, va? Och det var att han blev inlåst på ett ungdomshem där han lärde sig ännu mer kriminalitet och droger och så vidare. Och så bara rullade det på sen liksom.
Kan vi stanna där? Jag såg där, såg du det senaste Uppdrag granskning?
Nej, jag har sett snuttar av det, men jag vet vad det handlar om. Jag har inte sett hela.
Ja, där var det ju en person som var väldigt kriminellt aktiv redan i 13-15 års åldern. Och han säger själv att när jag hamnade på SIS-hem, då ökade mitt nätverk, då blev jag mer kreativ och så vidare. Hur ställer du dig kring dagens behandlingshem kopplat till unga? Finns det en risk, som du var inne på tidigare, att det kan bara förvärras?
Ja, den risken finns ju. Tyvärr har det gjort också att en del välmenande handläggare jag träffar på också va, säger att när man frågar varför griper ni inte in i den här unga människans liv, ni har 100 kriminella rapporter från polisen, så tycker de att de vill försöka i det längsta med vår hemmaplanslösningar av två skäl. Den ena är att politiker vill spara pengar. Men den andra skälet är att man vill undvika de här placeringarna som man vet ofta leder åt helvete. Och leder till mera skola i brott och sådär. Och där kan jag tycka att det ansvaret, jag skrev ju en artikel i Aftonbladet för 2 veckor sedan, och där tror jag var så fräck så jag påstod att de flesta av statens institutionsstyrelses ungdomshem, det är ju gamla ungdomsvårdsskolor de har ärvt. Det sitter nästan i väggarna på dem, att det är en förvaring och ungdomsfängelse det hela, och det är inte så mycket behandling. Och personalen har inte särskilt hög kompetens. Man kan spetsa till det som en behandlare sa i det här krimprogrammet, att ju svårare klienterna är, generellt sett så har personalen sämre utbildning ju svårare klienter de jobbar med. Och det är ingen status att jobba med de här, inlåsning, förvaring. Och så finns det undantag, det finns SIS-hem som är bra, men då ska du ha tur va. Och det finns HVB-hem som är bra och HVB-hem som bara är rena skojarverksamheten. Och därför så drar sig ju många handläggare för att placera klienter, men ibland tyvärr då så gör man för lite istället, för de hemmaplanslösningarna skulle ju vara annorlunda än de har varit, för de är för tunna och för glesa, så var det för den här killen. Ja, det var en kille som sa till mig, den insats ni kom med, den hade hjälpt för 2 år sedan. Men nu är den för sent, för nu har min kriminalitet eller mitt missbruk gått så långt att det ni kom med nu, det biter inte längre, utan nu skulle ni behövt något mer. Va? Och sen så skulle man ju behöva SIS-hem och HVB-hem med högre kvalitet. För en del ungdomar måste man ju flytta på och stoppa upp och sådär. Så är det ju bara. Men det är ett paket av saker som behöver bli annorlunda.
Så du, i din bok, och om jag tolkar det rätt nu, så du får rätta mig om jag har fel. Din behandling utgår från de här 8 kriminella tankemönstren. Stämmer det?
Ja, det är en del av programmet. Det är en del. Inte hela, men en del.
Kan vi gå igenom de här en och en så vi kan få en inblick i hur det är att tänka som en kriminell?
Ja, den första, och den tror jag att många människor har. Även vi andra som inte är kriminella kan ju tänka lite så här ibland när man gör fel. Och gör saker som man vet inte är okej, va? Frågar man en människa om hur kan du köra för fort längs vägen? Då har jag fått svaret alla andra gör det. Eller jag kör ovanligt bra. Eller det var ingen annan bil på vägen och det var mitt i natten så jag skadar ingen. Eller jag hade ett oerhört angeläget ärende. Hur kan du tanka ner filmer? Det gör rätt många så kallat laglydiga människor. Ja, men det drabbar ingen fattig. Det drabbar Warner Brothers och de är så rika och sådär. Ingen skulle ju säga så. Hur kan du stjäla en villa i Djursholm? Ja, han är ju rik. Men det går bra när det är filmer och sådär. Alltså vi har alla lite av, om vi inte är liksom Jesus eller Gandhi, så har vi ju alla lite av det här att försöka ursäkta våra misstag. Vad som är speciellt med kriminella, det är ju att man gör så många grejer mot normer och regler och vad man själv en gång har lärt sig. Så att man är tvungen att tänka kriminellt i kubik liksom, och inte bara lite grann. Va? Lite grann gör ju alla, men här tänker man det så att det liksom når en ny nivå, va? Det var en kille som sa till mig en gång att han hörde att jag blev upprörd när vi pratade om ett villainbrott. Och så frågade han mig, blir du upprörd om någon går in i din villa och plockar lite saker? Ja, sa jag, då blir jag nog rätt sned. Och då sa han, då är det du som är sjuk, sa han. Därför att du är materialist och jag befriar dig från din egendom. och det är ju typiskt, liksom, då har det gått långt, va? Då är det inte bara ett litet kriminellt tänkande utan extremt, va? Och det, vi kräver ju att det är lite extremt för att vi ska kalla det för kriminella tankemönster. Det första är ju rättfärdigande. Jag har rätt att göra brott, för det finns ju andra som är mycket värre. Små barn är ju så i sandlådan. Han slog mig först. Det var en man som skällde på mig för att vi slängde skattemedel på att jobba med kriminella klienter och sådär. Och så fick jag höra att han själv fejkade skattedeklarationen när det gällde reseräkningar. Och då ansåg att han hade rätt att göra det så länge Mona Sahlin hade fejkat med sina kontokort. Så det här finns hos andra människor, men kriminella är det ju extremt, va? Och jag menar ju också att det här sättet att tänka finns hos mycket missbrukare, va? Hur kan du dricka så mycket och sådär, va? Rättfärdigande alkoholisten som sa till mig en gång, du skulle också dricka om du hade min fru.
Det var den bästa hittills.
Man lägger skulden någon annanstans, va?
Något som verkar vara gemensamt är, jag försöker koppla det till där jag jobbar, det är att de här förklaringarna är mer ursäkter. För jag tänker det du pratade om med att ladda ner film olagligt och så. Mm. De ursäkter jag har hört är liksom, det förklaringarna är, jag vill inte betala bara, jag orkar inte betala. Eller med fortkörningar och så, det är förklaringar som är som ursäkter.
Ja, det är en variant på ursäkter, men om du säger att nej, det är inte för att jag tycker att jag laddar ner filmer med Warner Brothers är så rik. Det är ju en förklaring. Men om du säger att jag orkar inte betala, då skulle jag säga att det är ett av de andra av tankemönstren.
Ja.
Och som vi inte har kommit till.
Ja, vi kommer till.
Ja, vi kanske kommer till. Men jag tänker ju bara på mina ungdomar som ställer till med saker. Och när jag konfronterar dem och frågar, men varför gjorde ni så här? Ja, vi hade tråkigt. Och det är en förklaring. Det liksom lägger det på någon annan. Vi hade tråkigt, så därför vi brände upp papperskorgen.
Och där är de ju ärliga faktiskt.
De är ja. Ärliga. Men det...
Tristess tror jag är orsaken till väldigt mycket konstigheter.
Avskärmning. Nummer två heter ju på engelska cut-off. Och jag tycker att man kan likna den lite grann vid hur idrottsmän ska gå in i en prestation ibland och skärma av och bli fokuserad på jobbet. Tyngdlyftaren drar ammoniak och liksom stänger av röster, och många idrottare har freestyle innan de ska springa loppet. Man går in i en bubbla, i en trans liksom. Hur gör kriminella då? Ja, en kille, ett gäng som slog folk på käften i Uppsala, nästan verkar liksom slumpmässigt vem de anföll. De satt innan och såg videovåld. De såg filmen Sökarna 6 gånger, den första brottsromantiska delen, om igen. Sen drack de en massa starköl och så hetsade de varandra. Och när de gick ut på gatan, då var de redan adrenalin instinna. Och sen behövde någon bara ge dem en blick så smällde det. Den här avskärmningen behöver man ibland för att utföra ett allvarligt brott. Jag ska råna en tobaksaffär, det är en viss fara med det, polisen kan komma och sådär. Så jag måste bli fokuserad, va? Och då var det en kille som sa lagom fokuserad, inte som Svartenbrandt, han drack en vinare och cykla omkull. Utan jag ska liksom ta lite tjack och sen blir jag fokuserad och gå på tånaglarna in där. De fick döpa de här tankemönstren i en övning en gång, och då döpte en kille det här till spårvagnen. Jag blir som en målinriktad torped och jag ska in i den där tobaksaffären. Ställ det för fan inte i vägen, för då blir jag farlig. Och han var inte farlig annars, men då är han programmerad. Och när jag frågar hur du programmerar dig, så sa han att det är peptalk, hetsning, lite amfetamin. För de som ska slåss kan det vara rohypnol. Och alkohol blandat och sådär. Att gå in i den här bubblan mentalt så här. Det var en anhörig till en bankrånare som sa, jag vet ju att snart ska han göra någonting. För att han tappar intresset för sex, det ringer konstiga människor i telefon, han lyssnar allt mindre, han går in i någon jävla bubbla där, va? Och stänger av någorlunda liksom störande moment och så. Och det är den ena formen av avskärning. Den andra, som kanske mycket gäller ungdomar, det är förmågan att sluta lyssna när det blir jobbigt. Man drar ner trumhinnan liksom. För jag var ju på min son för många år sedan när han var liten och inte gjorde som han skulle och sådär, var 13 år och inte kom hem eller vad det var. Och sen när du var liten och var 4 år så lyssnade du inte, och då visade du genom att stoppa fingrarna i öronen som 4-åring. Nu är du 13 och han sa att jag kan vika ner trumhinnan utan fingrar. Jag är tonåring, jag kan sluta lyssna när morsan, farsan, soskärringen i skolan blir för jobbig. Och en form av avskärmning, det är ju en tydlig. Du går på en klient för mycket. Han reser sig och går ut och smäller igen dörren. Och gör man det på SOS, det är inte så bra, för då blir det noteringar och så kanske de kallar den på ett nytt möte och sådär. Så det är ju smartare om man kan att sitta kvar och se ut som om man lyssnar. Och det finns en del ungdom som är mästare på det, att sitta kvar, se ut som någon lyssnar. Ibland är de med, men sen går man för fort fram och tar en för jobbig fråga och då åker rullgardinen ner och sen är de borta den sektionen. Och ibland har de ju aldrig varit med, va? Jag vet att de frågade en kille som sa att han gick till en SOS-tant och lät henne prata. Hur vet du när du ska gå därifrån? Och det var ju lite skämt, men han säger då liksom, ja, men jag vet att hon är klar när tantens mun slutar röra sig. För att han lyssnar inte. Och många socialsekreterare säger att de känner igen det här med ungdomar. Vi har ett bra samtal och sen gick jag ett steg för långt just nu. Han är inte beredd att ta nästa fråga och då åkte rullgardinen ner. Kärringjävel, och så går han, eller sluta lyssna och sådär. Och där har vi ju rätt många klienter liksom. Den vanligaste avskärmningen på engelska språket är fuck it. Mm. Skit i det du, din jävel liksom.
Men jag, när jag läste den här delen, det är ju så imponerande ändå. Man lyckas blockera ut så starka biologiska signaler. Mm. Så det här är ju någonting man har jobbat på, speciellt om vi pratar om man ska göra ett bankrån. Det är ju enorma, den här jakt- och flykt-grejerna som kickar in och man lyckas ta bort dem. Det ändå, jag tycker det är något imponerande i det.
Man går in i trans på något sätt, va? Och Finn, som jag har nämnt, han sa ju att jag fick split vision 360 grader när jag står där med K-pisten, eller vad det var för vapen. Jag får en maktkänsla, en rush i hela kroppen. De dansar efter min pipa. Jag får någonting inom mig som liksom inte, jag får på ett annat sätt, va? Nästa tankemönster heter utvaldhet, och det är lätt att förstå. Lagar och regler gäller inte mig, de gäller alla andra, va? Ibland så är folk inte medvetna om att de tänker utvalt. Det var en kille som jag har i boken där som säger att jag fattar inte vad då för tankemönster. Vad gjorde du sist då? Jag stal en rock av en man mitt i natten i Hudiksvall. Tänkte du på att han får frysa då? Nej. Jag trodde han skulle svara, det skiter jag i. Men han var inte ens så långt så att han såg det. Utan här är världen ett schackbräde, jag är kungen i mina bönder. Jag är störst, bäst och vackrast och jag är vd i universum. Och det är en utvaldhet i sin, när man spetsar till det liksom. Och sen har vi maktorientering, och det hör ni ju vad det är, att jag måste vinna, jag måste ha rätt, och ibland gör jag brott inte för pengarna utan för att vara den här very important person. Där har ni mycket kriminalitet mellan kriminella. En kille sa att han sålde ju knark i krimprogrammet, påstod han, för att han var drogberoende, men i speglingen i gruppen får han speglingen att hans främsta drivkraft var drogberoende, var nummer två, men nummer ett var makt och kontroll. Och han erkände sen, jag vill vara största langaren i Västerås, jag vill att alla kommer till mig. Jag vill att alla behöver mig, och jag har knarket som du behöver för att må bra. Så jag får en jävla makt över hur du mår och sådär.
Och sen i det här, du skriver att det finns en koppling mellan skam och makt. Kan du utveckla det?
Ja, inte bara skam, utan jag menar att, jag har inte varit inne på det, drivkrafterna till brott. I Walters ursprungliga modell var den rädsla. Nu så pratar han om lite andra saker, bristande självkontroll och sånt där. Men Walters pratar inte om skam, men jag gör ju det. Att en mindervärdighetskänsla. Jag klarar inte villa, radhus, hem och hund och liksom A-karriären och allt det här. Så jag blir bäst på att vara sämst. Jag måste ju vara någonting, jag måste ju ha en identitet och sådär, va. Och den där skammen skulle kanske 15-16-åringar ha svårt att uttrycka i ord. Men jag tror att när de tittar i spegeln så är de inte alltid egentligen stolta över det de ser. Utan de har inte lyckats i skolan, de har inte fått något jobb. Jag får en identitet där någonstans, va. Det finns forskning som visar att tonårspojkar, det värsta de vet är att inte bli sedda när de kommer in i ett rum. Och de skulle hellre säga att ni spyr, skriker och blir rädda för dem än att de ska vara osynliga. Och då skaffar jag mig gärna en värstingroll då, för då får jag lära sig, att är jag ju någon i alla fall, va. Och under den här rädslan och värstingrollen och så vidare, så pratar jag i boken en del om skam då, som Walters inte pratar så mycket om.
Ja, för där kan man koppla till skolan, elever som verkligen vill bli sedda eller känna sig behövda på något sätt. Och de vill bara väcka någon slags känsla hos dig. Om det är kärlek eller om det är beundran eller om det är hat. Bara väcka någonting och bli sedd. Det ser jag i alla fall ganska ofta.
Ja, och sen just de ungdomarna oftast, det är de som hela livet har hört nej, lägg ner den, det räcker, sluta skrik. Det är det enda de har hört. Och då blir det lite som du kommer in på. Jag pratade med, mitt femte avsnitt var med en psykolog och hon sa, precis som du säger, man vill vara bäst på att vara sämst. Så enkelt är det. Om det är något jag kan vara bäst på, då är det att vara sämst. Och en sak man ofta förväxlar, de här ungdomarna som förväxlar, är att folk är rädda för dig och respekt. Man tror de två går hand i hand. Det ser man väldigt tidigt, speciellt vid 13-årsåldern, att det börjar kicka in.
Jo, och det du säger, kom upp i en sån här kriminalitetsgrupp på ett bra SIS-hem, för det finns ju ett sånt som heter Sirius. Och där har en kille som säger att de ska känna respekt för mig. Det tjatar de om i de här krimgruppen ungdomar. Och när man frågar dem så här, med respekt, menar du att de är rädda för dig? Eller menar du att du har så mycket bra att komma med att de ser upp till dig? Och då blev han helt ställd. Han hade aldrig fattat att det fanns, vad är för skillnad? Och de visar dig respekt, ja, men tror du att de är rädda för dig? Och egentligen kanske till och med prata skit bakom ryggen på dig, för att egentligen ser de inte upp till vad du står för, utan de är rädda för. Men så har ju de aldrig grubblat, va? Utan det är respekt för dem är någon slags, ja, det är makt och kontroll, att inte tappa ansiktet och att ni ska se att där inne är jag liten och rädd, va? Och det gäller även vuxna kriminella som sitter på Atlantis i Stillwater-fängelset där, som jag var med om, och tatuerade banditer som när de tappar den här kriminella masken sitter och gråter över sin självbild, va? Men det kan man ju inte prata om på en vanlig anstalt, för då överlever man inte, då blir man ju uppäten. Sån svaghet kan man ju inte visa där, va?
För vi har pratat mycket om kriminalitet, vi har pratat mycket, vi har kommit in en del på ungdomar. Vad skulle vara den största framgångsfaktorn för en ungdom, eller hälsofaktor för en ungdom, att inte hamna där? Är det bra vänner runt omkring sig, bra familj, någon biologisk faktor? Vad är det starkaste som gör att man inte hamnar i kriminella banor?
Om vi lämnar biologin på ett sätt, för den kan vi inte påverka.
Nej.
Och det finns en liten ärftlighet i det här med låg tolerans av motgångar och ilska och sådär. Men då får man jobba extra om man har de här arvsanlagen. Man är inte dömd att gå åt helvete. Men det vi kan påverka, så det grundläggande tycker jag verkar vara ändå att det funkar hemma. Om man tittar sådär statistiskt, va, och det finns ju i boken, de faktorer som påverkar mest hur det går är liksom inom den lilla sfären. Det här som många pratar om, arbetslöshet, fattigdom, bostadsområden, påverkar också, men faktiskt mindre. Om vi tittar till och med på utanförskapsområdena, de flesta som bor där är inte kriminella. De flesta som bor där är inte asociala kriminella. De bor där i det här området och många har problem där. Men de flesta har ju faktiskt inte det. Och vi har ganska många kriminella som har växt upp i en ganska fin familj och sådär. Så att jag skulle nog säga, det är samma där om jag är 17 år. Jag kan inte göra så mycket åt vilka föräldrar jag har. Men där kan vi ha en grundtrygghet. Och skulle det vara så att det svajar jävligt mycket, då visar det sig att de behandlingsinsatser för kriminella ungdomar som har störst effekt, det är de som jobbar med familjen. Det är funktionell familjeterapi, det är multisystemisk terapi och så. I mitt krimprogram har vi försökt lägga till då en modul, så att säga, att involvera föräldrarna. För statistiskt visar det sig att det går 100 gånger bättre för de ungdomar där vi får med föräldrarna. Men det är ju en utmaning nu då, när en hel del av de där värsta kriminella ungdomarna har föräldrar som knappt kan svenska. Och som ibland är oerhört utanför samhället och så vidare. Så det är inte helt enkelt att säga.
Ända sedan unga dagar så har Heddy varit min trogna frisör. Men eftersom han inte har bott i Stockholm på ett tag, så har jag varit tvungen att klippa mig hos professionella. Det bästa med att klippa sig långt ut på tunnelbanelinjen är att varje frisör har en unik historia att berätta. Vissa flydde tvärs över Europa i flipflops för att fly krig, medan andra flydde spelskulder i Östeuropa. Därför är jag noga med att välja en ny frisör varje gång. På så sätt så får jag en ny historia med mig varje gång jag klipper mig. I somras så blev jag rekommenderad en frisör som jobbar ute i Västerort. När jag kom ut så var det en helt vanlig förort. Frisörsalongen skyltade med texter som antydde på billiga priser. Samtidigt som busshållsplatsen och fruktståndet syntes en bit bort. På insidan var allt i sin ordning. Golvet var nyligen sopat. Alla saxar var på sina platser. Och trimmen var fulladdad. Längst in i salongen satt en äldre herre. En farfar finns alltid på plats med en tidning i handen. Och teglaset halvfullt intill. Det är tydligt att han inte kommit hit för att klippa sig. Utan mer för konversationen och stämningen. Frisören var ungefär i min pappas ålder och han hade ett mycket trevligt och ärligt bemötande. Ingenting kändes falskt i det. Han ställde frågan, vad kan jag hjälpa dig med, min son? Hej Amo, jag behöver klippa topparna lite och sen fejda sidorna. Ingen fara, min son, välkommen in. Kom in och sätt dig. Vi började prata samtidigt som han började klippa mitt hår. Lite nyfiket så vill han veta vad jag arbetar med. Jag berättade om min roll som kurator och vikten av rätt ledarskap i tider där mental ohälsa är stor bland ungdomar. Han avbryter mig respektfullt och berättar vad han stöter på i sin vardag som frisör. Han beskriver en specifik händelse. En stamkund som han hade haft i många år. Jag har sett den här lillkillen växa upp, berättar han. Nu är han en ung vuxen och lyssnar inte som han en gång gjorde. En dag så kommer han in och sätter sig för en klippning. Han vrider sig på stolen och ser obekväm ut. Sedan lyfter han på sin t-shirt och tar fram en pistol som han sedan placerar på disken. Den stack lite obekvämt i höften. Jag frågade honom, varför har du den min son? Han svarade lite obrytt, ammo jag behöver den. Det var inte mycket jag kunde göra förutom att klippa honom. Han vägrade att lyssna på mina råd. Min största rädsla är att min son ska påverkas av dessa individer. Och även att han ska ta upp ett vapen. Jag känner mig stundtals maktlös, berättar han. Och avslutar min klippning.
Sentimentalitet går ut på att jag har rätt att göra brott så länge jag är hygglig vid andra tillfällen. Jag jobbar och betalar skatt, sa en kille när jag frågade om de kunde sälja hasch till småungar. Det ena väger liksom upp det andra då, va? Och så har vi superoptimism. Och det hör ni vad det är, jag åker aldrig fast. Och så det. De två sista tankemönstren är lite krångligare. Intellektuell lättiga, tankemässig lättiga i det här att jag smiter i skallen för att jag tar enklaste vägen ner det. Så att till exempel jag ska gå till jobbet på morgonen för första gången på 8 år. Och så ringer klockan och så snosar jag väckarklockan och tänker jag går upp om en stund. Och sen efter en stund så snosar jag igen och sen när jag kommer jag för sent och då ringer jag väl till jobbet. Nej, jag ringer imorgon istället. Det är för jobbigt att ringa nu och sådär, va. I den intellektuella lättjan ingår också det här att man tänker inte tanken hela vägen. Så ber man dem om ett brott som saknar brottsoffer så kunde jag få svaret inbrott i sommarstugor. Det finns ju inga brottsoffer då. Och då man analyserar liksom inte brottet hela vägen ut, va. Och det sista tankemönstret kort kallas ju för osammanhängande tankar. Och det beror på ja, att polisen jagar mig, sa en kille. Det är ju inte klokt, för om de inte jagar mig skulle inte jag behöva stjäla några bilar. Så att man vänder på ordningen på grejerna. Man stjäl ju bilen först och så blir man jagad sen, va. Men här har man motsatt ordning och man har väldigt svårt att koppla ihop mina problem med vad jag har gjort själv tidigare. Det var någon som skulle skriva kontrakt med Telia om en mobiltelefon och fick inte därför han har blåst dem 3 gånger. Men det är ju Telias fel alltihopa som inte litar på mig. Därför att man har inte kommit åt liksom A orsakar B orsakar C och nu står jag här. Och farsan vill inte skriva på 10 papper och kontrakt och hyresgrejer för jag har blåst han i 8 år och sådär. Och kan jag då inte se min del i problemet, då blir det ju jävligt osammanhängande. Och ibland så har våra klienter enormt osorterade förklaringar om varför de får problem. Liksom. Man har svårt att, man har nya planer varenda dag. Man har svårt att hålla en linje. Vi hade en kille på Kvarnlyckan som hade nya yrkesplaner varannan dag så skulle han ha ett nytt yrke. Man stannar inte någon längre tid vid en tanke och håller den linjen. Och man har jättesvårt som klient att ta sig från A till B. Och har man då bokstavsdiagnoser, ADHD och annat, får man jättesvårt att ta sig från A till B. Va? Walters beskrev en kille när vi pratade om det här som fick en skurhink och en käpp här i hörnet av rummet och skulle ha 4 timmar på sig att städa cellen längst bort. Annars kommer det amerikanska straff. Och han togs aldrig dit. Därför han föll för alla impulser på vägen av bud, var med och grilla och komma in och spela kort. Och han tänker hela tiden, jag gör det sen. Och han kommer aldrig fram i mål. Va? Han tar sig liksom aldrig dit. Det är ett lite komplicerat tankemönster det där.
Sjukt intressant. Jag skulle vilja prata om dagens klimat. Nu har ju du säger själv att du har varit med i den här branschen i många år. Hur skulle du beskriva dagens kriminalitet vi ser i våra förorter?
Ja, vad som har hänt är ju att vi har en totalt misslyckad integration. Jag tycker man ska erkänna att många av de här skjutningarna som alla pratar om nu består av invandrarungdomar som skjuter varandra mest, va. Sen kan man ju ha en rasistisk föreställning om att det gör de för att de är utlänningar. Eller också har man min föreställning, så här blev det för att vi tog hand om dem på fel sätt när de kom, va. Men man kan inte blunda för vilka de är. Sen tycker jag, och till att börja med, att det verkar fortfarande finnas en rasism i vem som får hjälp. För redan när det var 60% invandrare i viss tung brottslighet så kom inte en bråkdel av dem till Kvarnlyckans behandlingshem. Det var svenska fångar som blev erbjudna att avtjäna fängelsestraffet på behandlingshem. De invandrarklienterna blev inte alltid informerade om den möjligheten. Men idag är det ju i alla fall då skjutningar om hasch och marknader och svartsjuka och heder. Och det är ju ett paket av integrationsproblem liksom. Om du tar bara en liten grej som en fråga mig om igår, så förändrade man ju reglerna för något år sedan eller två så att de som inte längre har rätt att stanna i Sverige eller om det är oavgjort, de fick ju inte bo kvar på boendena längre och de får inte ut ett normalt socialbidrag heller. Men en del av dem har ju ingen som helst möjlighet att återvända till sina hemländer. Rätt många afghanska ungdomar som aldrig har bott i Afghanistan och sådär. Och om de stängs ute från alla boenden och inte får socialbidrag så kommer de ju uppleva att de får försörja sig på att sälja droger. En del av de här problemen har ju vi skapat med våra beslut. Men totalt sett så är det ju en totalt misslyckad integration liksom. Och det är rätt intressant nu när du ska prata så mycket om vad man gör åt de här gängskjutningarna. Att det är 90% prat om längre straff. Ungdomsrabatten som skulle kunna förändras lite, det tror jag också. Det finns en del saker som säger att det viktigaste är snabb upptäckt och snabb konsekvens. Inte att konsekvensen är så jävla sträng. Så det behövs fler poliser och sådär. Men sen så är det väldigt lite prat om det man alltid kallar förebyggande. Men i det här 34-punktsprogrammet som kom nu från regeringen så är det förebyggande jävligt allmänt hållet. Det finns en ganska intressant uträkning som två nationalekonomer har gjort åt Fryshuset med ett förslag på att rusta upp en hel ort och vad man menar med förebyggande. Att socialtjänsten får resurser, att det finns familjeterapier, att det finns fritidsledare, fritidsgårdar. Att man slutar stänga alla statliga myndigheter som ute i Rinkeby tror jag till exempel nu så flyttar folktandvården. Alltså det finns inget kvar va? Att man rustar upp området, för det har ju spelat roll i all forskning. Att man skiter i att hålla efter stället, det är ett budskap att ni inte är viktiga va. Jag tror Peter Kadarma i Aftonbladet hade någon artikel nu med något skotthål i något förort efter en skjutning för 2 år sedan och ingen har lagat än. Men det är liksom ett budskap åt det här, för det finns ju studier i USA och England när man rustar upp området. Och så rustar man upp de sociala insatserna i området och boinflytandet och annat och så vidare. Det här tar ju många, många år. Men det är ju försummelser i många, många år. Och i Fryshusets uträkning där, eller med ekonomerna, så har de räknat ut vad det skulle kosta i en förort och vad det skulle kosta i hela landet. Och sen har de räknat ut vad det skulle kosta att inte göra så här. Och det blir oerhört mycket dyrare. Men det skulle ju kräva en jätteinsats från hela samhället då. Och samtidigt har man ju avlövat i princip kommunerna på 30 miljarder tror jag att det är med de här jobbskatteavdragen. Så att kommunen, alla de här skattesänkningarna har ju gjort att kommunerna en och en och så här går ju på knäna liksom och får ihop budgeten. Jag sitter ju själv i socialnämnden här i Vallentuna. För de flesta kriminella missbrukare som är med i det här skjutandet och annat, de är ju rädda många gånger per dygn va? Och de går med skyddsväst och de vill hoppa av. Så att om åtgärdsnivån 1 ska vara lite ändrade straff och poliser så skulle det också vara att den som vill sluta ska få hjälp. Och idag så uppfattar jag det som att det är rätt mycket läpparnas bekännelse från politiker att det ska vara lätt att hoppa av. För att idag så skulle jag kunna ge interiörer på vilken uppförsbacke de klienter får som vill hoppa av. Några av dem som blev skjutna i somras hade ju ansökt om avhopp och fått nej av sin socialtjänst. Flera av dem som nyss är döda var just sådana som ville verkligen hoppa av, men de fick nej va. Antingen får man nej som i Stockholms stad när man behöver ett skyddat boende. Därför att det står inte i socialtjänstlagen att kommunen är skyldig att jobba med kriminella klienter. Det är uppräknat missbruk och spel. Men kriminalitet står inte med och Stockholms stad ger i princip konsekvent avslag till alla klienter som för att kunna gå ett krimprogram eller starta om sitt liv eller överleva behöver bo någon annanstans. Och då ger de avslag med motiveringen att vi jobbar inte med kriminalitet. Ibland blir de beviljade att hitta ett nytt boende natt för natt medan de är dödshotade till livet och går med skyddsväst. Så får de själv sitta och ringa varje morgon var jag ska sova i natt och du får kosta högst 300 kronor dygnet. De blir placerade då på härbärgen där andra som söker dem också bor. Ibland blir de, söker de missbruksvård och det är allt svårare att få. Ett levande exempel är en kille som söker missbruksvård och avhopp för att han har stora knarkskulder. Och då erbjöds han att gå missbruksvård i den stadsdel i Stockholm där de som letar, där han bor och där de kan hitta honom genom att bara gå till beroendemottagningen. Och de flesta klienter som får sånt avslag, de ger upp då. Den här killen var otroligt motiverad så han gömde vi oss och väntade tills länsrätten avgjorde att han hade rätt att få behandling. Och när de skulle planera den behandlingen för honom sen motvilligt i socialtjänsten, då sa de nej först för det är ingen idé, han kommer ju ändå inte att stanna. Man har ingen tro på de här klienterna och det här handlade ju rätt mycket om pengar. Det finns avhoppargrupper som bara hjälper de klienter som kan, där polisen kan styrka att de är hotade. Kan polisen inte intyga det, då får de ingen hjälp. Annan sån här avslag har varit att du startar studier på anstalten för att hitta ett nytt liv när du kommer ut. Men studien är inte klar när du kommer ut och då vill du fortsätta efter MUC och då får du inte ta studielån för du har skulder. Och socialtjänsten betalar inte studier så du får avbryta studierna som du har påbörjat på anstalten. Vi har massor av klienter som har försökt få ett boende i Stockholm men de har ju en historia i registren som gör att de inte blir godtagna i några boenden någonstans. Och den här uppförsbacken av ständiga avslag och ständiga nej då gör ju att det är lite svårt att ta det här på allvar än så länge att vi stöder att folk ska kunna hoppa av. Men nu finns ju förslag om en nationell avhopparpolicy, för idag är det helt olika om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. I Malmö gör man inte nej till alla bara för att det är kriminalitet i bakgrunden, men i Stockholm gör man det. Det ska finnas en nationell policy har det pratats om och sådär, va? Så att det inte beror på var man bor någonstans. En kommun betalar att man hoppar av och går in till exempel i Fryshusets avhopparverksamhet, för den är föredömlig. En annan kommun tycker att den är för dyr och säger nej och sådär. Och om det bara blir en nationell policy så blir det en liten hjälp, för då kan inte alla kommuner göra hur olika som helst. Men det är fortfarande ett problem om den nationella enheten inte har någon ekonomi. För dem, jag tror att det skulle behöva en pott pengar där så att fattiga kommuner som inte har så många såna här klienter och som inte har resurser för det här riktigt kan få hjälp då ibland att flytta på den här klienten. Man måste kunna flytta klienterna mellan kommuner så att de kan gömma sig någonstans och sådär. Men det här är ju de här akuta insatserna och sen har man ju vad man som behöver ske på lång sikt. Liksom.
Så nu är det i princip en segregation med koppling till vilken kommun det tillhör. Det är ju lite som skolan nu också. Det är segregation mellan kommunerna om hur bra skolan är egentligen.
Mm. Organiserade grupper tidigare. De hade ju en hierarki och ledare och de finns ju kvar. De opererar ju bakgrunden. Men det ni ser i media och allt det här och det som skjuts, det är ju som en polis kallade oorganiserad kriminalitet. Lösa nätverk. Vänner, fiender, olika dagar. Det finns ingen struktur så, va? Och sen är det yngre människor med mycket lägre självkontroll och impulshämningar. Och det är mycket av Wolters nya idéer om vad kriminalitet är egentligen, va? Här är det människor som är 14, 15, 17, 19 år och får ett vapen i händerna. Och de saknar ju allt form av konsekvenstänk. Och ibland så kan ju de få ett uppdrag om någon för att göra det här för pengar eller status utan att de ingår i det där gänget annars. De kan ju skjuta folk på ett uppdrag som de inte ens inblandade. Det förekom ju i de här äldre gängen också, men det var mera inom gänget och så, eller mellan två gäng och sådär. Det här är ju mer splittrat och kaotiskt liksom. Det finns ju vissa gäng med vissa namn och sådär, men det är ju det är mer lösligt. Och det är ju liksom åldern på de här som studsar runt med vapen är ju så låg, va? Och det finns de som saknar impulskontroll, men de som utnyttjar dem utnyttjar ju att man får kanske 2, 3, 4 års ungdomsvård. Man får inte fängelse då, och därför så ber man ju en 17-åring skjuta på en pizzeria där i Rinkeby till exempel. Va? Och då får han ju, om han blir dömd, max 4 års ungdomsvård. Och det finns ju en kalkyl bakom det. Alltså. Men det har funnits förr, det är bara att det är tydligare nu.
Men det här måste göra polisens arbete otroligt svårt. Det här, alltså förr, jag kan tänka mig, det fanns en lokal, de hörde till den här lokalen. Det var mer sofistikerat kanske man kan säga. Man blir ju lite mörkrädd, om man säger, ur ett samhällsperspektiv. Hur ska vi lösa det här? Och det är ju väldigt mycket lösningar som florerar nu i media. Jag tänker att jag kommer ta upp några lösningar som många politiker slå för, och sen även andra debattartiklar. En har varit inne på hårdare straff, och då tror jag vi alla här kan komma överens om att det kommer inte lösa några problem. Det är bara att titta på USA. Långa straff behöver ju inte nödvändigtvis direkt betyda att kriminaliteten går ner. Och det är väl lite kopplat till de kriminellas kortsiktiga tänk också.
Ja, det enda gången jag tror att de här med straff har en betydelse är, men det är redan infört, att man blir häktad vid vapenbrott. Och att man inte står på gatan dagen efter och sådär. Men annars finns det liksom ingen forskning som tyder på att man dubblar straffen så skulle brotten gå ner.
Det funkar inte som avskräckningsmetod.
Nej.
Sen har vi, det fanns någon forskare som hade kommit med, och det här är också väldigt aktivt i media, anonyma vittnen. Jag vet inte hur man validerar ett sånt system, men det är något som har kommit upp väldigt, att man ska ha anonyma vittnen. Vad tror du om det?
Jag är rätt skeptisk. Alltså ibland tänkte jag så här, ja, man kanske måste. Men jag kan nog tycka, som några också har sagt istället, att de som vittnar nu och är beredda att liksom vittna måste ju bli skyddade sen. Det är ju vad vi har idag, vittnesskyddsprogram. Och de programmen kunde vässas och bli betydligt bättre. Därför att jag har insyn i att det svajar där, och det vet klienterna om, va. Men det är ändå, även om vi gör det bättre, så är det väldigt stort, för den som vittnar ska ju bytas liv. Han ska dra upp sig med rötterna och flytta någonstans och sådär, va. Det är lätt att säga anonyma vittnen och säga att det har de ju i Danmark och Norge. Och så visar det sig att i Danmark och Norge har de det på pappret, men de kan nästan aldrig använda det. Det har varit för ohanterligt liksom. Och det är ju lätt att bli desperat nu, va, när det är massa skjutningar, att då skiter vi i rättsstatens principer och demokrati och annat, och att man ska överbevisa dem sitt brott och sådär. Det blir svårt med bevisvärdet om du inte vet vem som anklagar dig för vad och hur du ska försvara dig och sådär. Men jag tycker, om man säger nej till anonyma vittnen, vilket jag tror att jag tycker att man ska, då så ska man åtminstone kunna erbjuda dem som vill vittna och berätta ett större skydd. Jag kan ge ett levande exempel, en närstående till mig som ju blir hotad, va. Det är här i flera år sedan. När polisen vill att han ska berätta mer, då frågar han vilket skydd får vi då? För de som gjorde det mot det här gänget förra gången, de fick sin mormors lägenhetsdörr söndersågad av en motorsåg. Då erbjuder sig polisen att åka förbi med en bil någon gång ibland. Det är lite för tunt, va. I Farsta så ville de att en kille, och det är också en kritik mot avhopparverksamheten, om vi är tillbaka där, att i vissa städer, men inte alla, så kräver polisen att om du ska hjälpa dig att hoppa av det kriminella gänget, så måste du först gola och tjalla ner alla dina vänner. Och där är många klienter inte beredda, va. Och här var det några som ville det. Och då frågar man, är samhället beredd att hjälpa hans farmor, mormor, moster, pappa och mamma sen? Om han vittnar. Och det var ju samhället inte. Så jag tycker att man ska ändra runt vittnesskyddsprogram och vittnesskyddsregler i första hand och sådär. Och inte riskera det här med anonyma vittnen. Som ju tydligen finns på pappret i länder som inte kan använda det i praktiken.
Men finns det något land som har bra vittnesskydd?
Ja, det gör det. Jag tror att man kan säga att oavsett jämförelser i övrigt så tror jag att USA och England har ganska bra vittnesskydd. Men då är det ju människor som vittnar och sen får de börja om sitt liv någon annanstans. De får överge allt liksom.
Legalisering av marijuana och hash.
Och då har jag inte svårt att tycka något, för det är jag helt emot. Sverige har ju förändrat sin narkotikapolitik allt mer i en riktning som kallas skademinskning. Istället för att bekämpa knarket så ska vi säga okej, okay, vi kan inte det längre så vi får minska skadorna bara. Det heter ju harm reduction på engelska. Och en harm reduction-linje har ju varit dela ut knark till knarkarna. Det är ju så man delar ut metadon och Subutex till narkomanerna. Va? Det är fler som dör av metadon och Subutex än av heroin. Så det har ju ett problem. Va? Sen har man haft sprututbyte som jag kan ha kluven inställning till. Det är en lång historia. Va? Men det kan vara en harm reduction-åtgärd som jag har viss förståelse för. Samtidigt som det blir konstigt att hjälpa folk med något som är olagligt. Men jag förstår argumentet att inte sprida HIV och sprida gulsot, men det har inte heller haft den effekten i alla länder. Sen har det kommit legaliseringsförslag då, allt ifrån bara marsch och marijuana till alla droger. Jag håller på att skriva, det kom ju en bok för 2 år sedan av Magnus Linton som heter Knark, som gick ut på att lansera det här skademinskningspolitiken och ibland underförstått tycker jag också legalisera vissa droger. Sådär. Och jag försöker skriva en motbok nu, så att min uppfattning är ju att när man har tittat lite grann på hur det har gått där de har legaliserat, vi börjar ju få facit va. Hur har det gått i Colorado? Hur har det gått i Uruguay? Och hur har det gått i de andra staterna i USA med legal marijuana? Och de som har haft det längst i Colorado. Där har konsumtionen av illegal cannabis ökat sedan legaliseringen. Det är inget bra argument för det där att slå undan marknaden för brottslingarna. För det är fler som köper illegal marijuana idag. Därför att man har ju skapat en marknad först med det legala. Och så har man fått massa kunder. En del av dem blir beroende. Och sen ska de handla när det inte är öppet på det där apoteket. Sen ska de handla när de inte har åldern inne. Och sen kommer folk från andra stater över gränsen in där och handlar. Förgiftningsfallen har ökat radikalt i Colorado. Förgiftning till exempel då av att barn får i sig en massa illegala versioner av cannabis, godis och sånt där. Va? Mottagningen av psyk, mottagningen får problem, rattfylleri, alltså drograttfylleproblem och så. Andra saker har blivit bättre ibland. Och ibland är det ju svårt va, för att Portugal har inte legaliserat knark som en del människor tror, men de har tagit bort fängelse ur straffskalan. Och reaktionen vi innehar första gången är ju att du får välja vård om du vill bara. Och i Portugal har det inte gått så illa som vi befarade, men det har inte heller gått så bra som alla säger. Men British Columbia i Kanada, de har ju infört allting som de här skademinskarna vill ha i Sverige. Knark till knarkarna, legalisera marijuana, sprutor, sprutrum där vi hjälper dig och knark. Allt har de infört va? Och de har ju mer dödsfall än vi har. Så att det här är jävligt komplicerat hur olika länder fungerar. Portugal har lägre dödstal än vi och då tror man att det beror på deras liberala politik. British Columbia har samma liberala politik och de har högre dödstal än vi har och sådär. Men jag tillhör ju de som motsätter med legaliseringen för att siffrorna ger inte stöd för att det blir det man säger.
Intressant faktiskt. Jag ska vara helt ärlig, jag tolkar det som att om du tar bort marijuana så går det emot gängens lönsamhet. För så som jag tolkat det är att stor del av de här nya kriminella gängens lönsamhet kommer från marijuana.
Ja, i Sverige cannabis kan vi säga.
Ja, cannabis. Mm. Intressant. Straffrabatt för de som vittnar.
Ja, det är kronvittnen. Det är samma sak. Och det tror jag med att jag skulle vara bromsa för att det är en väldigt stor risk då att du vittnar mot en polare och hittar på något för att klämma dit han i en konflikt. Och hur ska du kolla vad som är, varför säger du det du säger? Och det intressanta är att anonyma vittnen är lite olika, men kronvittnen, nästan alla poliser jag har sagt att det vill de inte ha. Det är politiker som vill ha det.
Det är fint att säga det i tv.
Mm. En väldigt duktig polis är ju Gunnar Appelgren som håller i de här utredningar kring gängskjutningar i Storstockholm. Och han till exempel säger att han applåderar ju inte allt det här pratet om längre och högre straff. Det behövs vissa ändringar där också, men han säger att vad tog det förebyggande vägen? Och för det andra så säger han nej till kronvittnen. Han är rädd för att det blir för mycket andra skäl till att man berättar det man berättar.
Slopa straffrabatt för unga som begår brott.
Ja, alltså det som det ser ut nu så tycker jag för det första inte att man ska vara straffmyndig förrän man är 15. Det tycker jag är lagom ålder. Det finns ju olika i olika länder va. Sen är vi kluvna när en ungdom begår brott mellan han är 15 och 18. För då är det idag i huvudsak socialtjänstens grej, va, om det inte är väldigt grova brott. Där tycker jag att man skulle ändra reglerna så att socialtjänsten oftare, eller domstolen, kunde låsa in en del av de här ungdomarna inför dom och efteråt också om de får en sån påföljd, men inte i fängelse och inte i de ungdomshem vi har idag. För de är ju också destruktiva, men det finns en del ungdomar som man behöver hejda. Och som är 16-17 år och sådär. Och de får idag ibland HVB-placeringar på ställen som är helt öppna och så sticker de bara. Jag tror i min artikel i Aftonbladet skrev att det skulle behöva några särskilda HVB-hem med samma rättigheter som CSM-en har att hålla folk inlåsta ett tag. Men som inte såg ut som de gör idag. För att man är rädd för de ställena, så då till exempel placerade man en del av de här marokkanska gatorbarnen på öppna svenska HVB-hem. Det var aldrig någon som stannade nästan. Det var ju svängdörrar liksom. Så där behövs det någonting annat, men inte att man inför fängelse speciellt ofta för någon som är 16-17 år sådär. Och sen kommer vi till de här som är 18-21, för de får ju ungdomsrabatten. Och jag kan väl tycka att den skulle åtminstone tas bort för en del grova brott. Jag tror inte alla mina vänsterinriktade vänner skulle hålla med mig om det. Men jag tror att man ganska kallt kalkylerar ibland med att den som gör det här brottet ska helst vara under 18, för då får han max 4 år LSU. Och om vi är tvungna att ge uppdraget till någon som mellan 18 och 21, så får han i alla fall en enorm rabatt mot om han hade varit över 21 och sådär. Och det tror jag är olyckligt. Men det är samma där, då skulle jag vilja kombinera det med att den påföljd han sen får innehåller någon form av insats som är mer än att han blir inlåst någonstans. Och om ni tror att de flesta svenska fångar idag får någon behandling på ett svenskt fängelse, så det är inte så. Det finns mer behandlingsprogram på fängelserna idag än det har gjort på länge, men de flesta fångar ser inte så mycket av något behandlingsprogram, och de som får det några få timmar av en mycket lång strafftid. Det skulle kunna finnas mycket mer där. Sen kan man inte behandla alla mot sin vilja, men jag tycker att alla skulle bli erbjudna. Att göra, nu blev du inlåst på 5 år här, vill du göra något åt under tiden?
Intressant. Jag brukar avsluta varje avsnitt med 2 frågor. Den första är, vad innebär pedagogik för dig?
Pedagogik?
Ja.
Ja, jag har ju aldrig grubblat över svaret förut, men då får det väl vara att jag tycker att det är liksom på något sätt att förmedla. Ja, vad ska jag säga? För det behöver inte vara förmedlat budskap. Jag höll på att säga det först, men jag tycker att jag kan vara pedagogisk när jag har mina lektioner, om jag förmedlar förmågan att reflektera över olika varianter. För till exempel om jag, när jag var såld på att alla skulle förstå att drogberoende är en sjukdom, då hade jag ett budskap, och pedagogik då var att alla i rummet har förstått det. Idag skulle jag nog säga att pedagogik är väl att alla i rummet har grubblat över om de håller med mig eller inte, eller tagit ställning för eller emot med ett informerat beslut. Va?
Det är bra svar faktiskt. Mm. Och vad innebär ledarskap för dig?
Ja, det tycker jag nog lite beror på sammanhanget. Men jag tycker ju att, alltså jag var ju chef i socialtjänstens utföraravdelning i en kommun förut. Och jag hade ju rätt många underställda så att säga. Jag tycker ju att ledarskap tycker jag skulle vara att hjälpa folk att se olika alternativ. Och att vara fria att uttrycka vilka de stöder och tycker och så vidare. Och att jag skulle lyssna på alla förslagen. Och sen om jag är tvungen att fatta beslutet själv då, ta ett beslut. Men skapa ett klimat där de som inte gillade det beslutet ändå känner sig fria att uttrycka kritik. Om det nog blir något klokare. Det finns den här peka med hela handen ledaren. Som gör det innan han har hört alternativen och vad folk tycker och tänker. Och sen finns ju den här att man inte kan fatta ett enda beslut, så att alla ska sitta och rösta och springa åt alla håll och sådär. Jag var ju tvungen att ta en del jobbiga beslut när jag var chef där i socialtjänsten. Men jag tycker nog att vi hade ett klimat där jag först lyssnade på alternativen och åsikterna. Och att i den mån jag sen fattade ett beslut som några av deltagarna inte gillade, att de var fria att komma till mig och klaga på det och så. Sen sa jag att ni däremot är beslutet fattat och vi kan inte ägna alla arbetsplatsmöten åt att älta samma beslut 8 gånger till. Utan du kan ta upp det med mig och klaga, men vi kan ta upp det på arbetsplatsmötet igen om det har kommit upp nya fakta så det finns en anledning att diskutera en gång till. Annars går man ju gnäller och ältar.
Tycker du var ett bra svar? Mm. Tusen tack att du vill vara med, Gunnar. Mm. Jag har lärt mig väldigt mycket idag i alla fall. Jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden. Är du en ny lyssnare så rekommenderar vi att du prenumererar i din poddapp och eller följer vår sida på Facebook, Pedagogik och ledarskap. Jag vill även tacka Gunnar och Almir som deltagit i dagens avsnitt. Nästa avsnitt är med Katarina Sörngård och kommer handla om elever med autism. Vi ses snart igen.